Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Programmet som följer är, får man väl kalla, vår bokföljetong. Janne Nordin presenterar gamla klassiker som han tycker fortfarande är läsvärda, eller mycket läsvärda till och med, och gör ett urval denna gång bland den genre som vi brukar kalla dystopier. Janne, bordet är ditt.
Tackar. Dystopier, ja, min tolkning av det är då dystra utopier. Och jag ska börja med svensk som kom 1940. Det var Karin Boye som då gav ut Kalle och Kain. Och lite bakgrund där, för att det var tre händelser i hennes liv som påverkade att hon skrev den här. Dels var hon på besök 1928 i samma... Hon var med i Klarté och studentföreningen, socialistiska. Var de på besök i Sovjet, och det såg hon ju fram emot. Men det var ju en stor missräkning när hon mötte folk på fabriker och sånt där som är tomma blickar och sånt. Sen var hon i Tyskland 32-33 och genomgick psykoanalyser. För att hon ville komma bort från sin bisexualitet helt enkelt. Det gick ju inte så bra. Och sen kom krigsutbrottet. Och då skrev hon den här boken 1940. Och det huvudperson här som själv egentligen skriver boken heter Leo Kall. Gift med Linda. De har tre barn. Barnen ser de inte så ofta, för de tas ifrån föräldrarna ganska tidigt och skickas till skolningsläger för att bli riktiga medsoldater, som det kallas. Sen placeras de ut någonstans. Leo Kall och de bor alltså i kemistaden nummer 4. Och barnen kan sen hamna var som helst. Det kan bli skostaden och det kan vara precis var som helst i detta stora rike som heter världsstaten. Det är ständig övervakning. De har ett hembiträde som får stanna en vecka. Sen byts de ut och sen rapporterar de hur familjen sköter sig. Och i sovrummet har de på väggen öga och öra som det så där övervakas då. Så de ser allt och hör allt. Så här är den där fastigheten där de bor. Så tar de hissen ner till underjordisk bana. Det kan väl jämföras med tunnelbana. Och sen kliver man av på den station där man jobbar. Och så tar man hissen upp till arbetsplatsen. För ska du röra dig utomhus, då måste du ha ovan jordlicens. Annars så kommer de och nyper det direkt. Så det är mycket angiveri och sånt. Den här Leo Kall var ju forskare då i kemistaden här. Och han kommer på ett sanningsserum, kan man väl säga, som han döper till kallokain. Där offren då så att säga får en spruta och sen bara pratar de på precis vad de tycker, sånt som man egentligen inte får säga. Och det här vart ju en sensation för makthavarna, de som är övervakade. Så han kommer ju upp så bra, så när de går på test med det här och då ser att det fungerar, då stiftas genast en ny lag på ett dygn som kallas tankebrott. Och han får för sig här också att hans hustru Linda har kökkel ihop med han som är hans handledare. Så han ger henne en spruta mot hennes vilja också. Och hon pratar väl inte så mycket där då, men i efterhand så börjar hon prata om hur hon saknar barnen och hur det hela är. Men han presenterar det här sanningsserumet för polischefen på sin ort. Och de kallas till högsta ledningen som ligger rätt så långt bort. Och det blir ju en väldigt genombrott för det här. Och sen försvinner hans fru helt plötsligt. Hon bara går ut och barnen var hemma. Och han är tvungen att gå på någon form av bankett. Så han fick ha militärkläder på sig. Och han var en trivligaste där. Han ville ju hem då. Och ta hand om barnen som var hemma för tillfället. Så då går han ut och ställer sig på någon balkong. Och sen vandrar han vidare. Då ser han att det pågår en invasion. Det här var ju före, ska vi säga, atombombstiden. Den fanns ju inte då. Och då är det alltså universalstaten som invaderar här. Han hamnar alltså i fängelse, men han får leva förutsatt att, för han berättar ju vad han har åstadkommit. Och då blir han fängslad, men så jobbar han på. Och så skriver han den här boken då, enligt Boye, i lönndom. Den fick väldigt genomslag när den kom ut. Och det var det sista hon skrev också, för hon avled ju 1941, tablettförgiftning. Om det var självmord eller inte, eller tro på hjälp, det är det ingen som vet riktigt. Hon frös ihjäl den natt. Det är väl i stort vad den här dystopin handlar om. När det gäller Karin Boye kan vi nämna också att i höstas kom det ut en utomordentligt bra biografi som Johan Svedjedal har skrivit. Den kan jag också rekommendera. Som behandlar hela hennes liv. Hon föddes i 1900 och dog 1941. Det är väl vad man kan säga om den dystopin. Nästa dystopi att redovisa kom ut 1953. Skriven av Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Ray Bradbury skrev ju mest science fiction och sånt, så det här är liksom det enda i den här genren som han har skrivit. Och där har vi en man som heter Guy Montag som det handlar om. Han jobbar på brandkåren. Bradbury ringde runt på flera brandstationer och frågade när själva tänder papper eller böcker. Han hade det som tema, han fick olika svar. Men han tyckte det här 451 lät bra, så det körde han med. Men den här brandkåren är inte som andra brandkårer. Den är lite tvärtom. För att alla hus i den här staden där han bor har fått några beläggningar så att de inte kan brinna. Så brandkåren, de åker ut och bränner böcker hos folk när de hittar. Och det är ju inte vatten då, som de har i tankarna, utan det är fotogen. Så det blir ju skapliga brasor. För böcker är totalt förbjudna. Och människor lever ju väldigt märkligt. De har stora skärmar fullt på väggarna och sen så får de se hur andra folk lever. Han träffar en mystisk flicka en kväll när han är ute och går. Som visar sig vara av lite annan kaliber. Hon är inte så speciellt gammal, den här tjejen. De träffas några gånger och pratar. De pratar om bildning, och det får man inte göra på något sätt. Och vad han gör när man tar det, är att han börjar plocka åt sig böcker och gömmer hemma inom ventilationstrummar där. Och det är absolut förbjudet, så de ska ju eldas upp. De får inte förekomma. En lite kuriosa är, kan man ju säga, att neofascisterna, alltså nyfascisterna i Italien, har ju ockuperat de gamla utdömda hus, det som de kallar för Casa Pound, efter Ezra Pound som var fascist. Och sen har de tagit den här Guy Montag som någon förebild, bara för att han satte sig upp mot regimen. Och det pågår alltså idag. En gång så framöver träffar han en man som heter Faber, eller Faber som det stavas, och de sitter och pratar på en parkbänk, och det visar sig att den mannen har en bok i fickan. Men han får den här mannens visitkort, och när han liksom har samlat på sig några böcker, han tycker det här är ett eländigt jobb att hålla på och elda upp saker och ting, så tar han kontakt med den här Faber, och de kommer överens om att försöka skaffa, inte tryckeri, men en tryckmaskin så de kan trycka upp böcker. Och det där hinner aldrig gå vidare, det projektet. För att när Faber ska åka iväg då, till, om det var New Orleans eller vad det är, för att prata med en gammal kompis om att få köpa hans tryckmaskin där. För att kunna gå igång. Då börjar det röra och rotera på sig rätt så väldigt i den här staden de bor. Och de är på jakt efter Guy Montag också. För de har kommit på att han har fifflat åt sig böcker. För han tar fram en bok en kväll när hans fru har väninnor hemma. och läser en dikt. Och alla anmälde honom, även hans fru. Så Faber skickar iväg honom från sitt hem och sa: gå ner, de kommer att jaga dig. Gå ner till floden och hoppa i och simma över. På andra sidan hittar du en nedlagd järnväg. För den så kommer du att träffa folk som kan vara intressanta i det här. Och det visar sig att de ligger ju efter honom som rackarns och går ut efterlysningar överallt. Men han lyckas ta sig ner i floden och över. Och han snor med sig en, eller får med sig ska man väl säga, en flaska whisky ifrån den här Faber när han går därifrån. Och det häller han ut på sina kläder när han kommer över, så att hundarna inte ska få upp vittringen. Och så knatrar han iväg efter den här nedlagda järnvägen och övernattar i en lagård i hö där. Och när han på morgon går ner ifrån höskullen där så står det ett äpple och ett glas mjölk där som bondparet har ställt dit, för de har ju sett honom. Och sen fortsätter han. Och sen träffar han på ett gäng äldre herrar som visar sig ha varit professorer och sådana här höga befattningar på universitet och sånt där. Men de har blivit utsparkade helt enkelt. Och de här är som ett vandrande bibliotek, för var och en har lärt sig några böcker utan till. Och så att han slår följe med dem helt enkelt. Och staden utplånas. Och då kan man väl prata om atombomber. Så det är vad man kan säga om Ray Bradburys Fahrenheit 451. Brandkår med fotogen i tankarna. Nu ska vi hoppa till en författare som heter William Golding. Han skrev Flugornas herre. Den kom ut 1954. Och han hade väldiga problem att få den här utgiven. Han blev refuserad av 21 förlag innan han kom till Faber & Faber. Och det blev han också först refuserad för den här boken. Och, men det var en ung man där, så han hade inte jobbat med några månader, som inte gav sig. För han tyckte att den var ju suveränt bra. Och det handlar om barn mellan 6 och 13-14 år som är med om en flygkrasch och landar på en ö. Och där uppstår det ju olika grupperingar, och så att det blir inre stridigheter och slitningar. Och man kan ju säga att Golding, som då blev också, som jag sa, refuserad av 21 förlag och även av de 22, men de ändras ju. Han fick ju sen Nobelpris i litteratur 1983. Så att det var nog ett bra beslut, för den här gick ju över som en löpeld över världen. Efter kraschen så är det två pojkar, och den ena kallas Nasse, som börjar prata där. Och Nasse får fram en snäcka: om du blåser i den här och får bra ljud, då kanske vi kan samla ihop alla människor. Och då kommer det en man, eller en man, han är väl 14 kanske, 15, som har med sig ett gäng mindre pojkar som ska vara på väg och skulle sjunga i någon kyrka någonstans, travande. Då, han har alltså svårt att ta order ifrån de andra och så vidare, så att de bildas i två grupperingar. Och Ralf, som Nasses kompis heter, de har ju valt den här Ralf till ledare, någon som ska hålla ihop det här, men det är den här Jack som leder kören, han ställer ju inte upp på detta, utan de drar till olika håll. Och de ska bli jägare, säger han. Det finns grisar på ön. Och de lyckas ju fälla någon gris. Och sen börjar de jaga Ralf och Nasse också. För de vill ha ihjäl dem helt enkelt. Så det blir en total anarki här. Och själva titeln, Flugornas herre, det bygger på att de har lyckats haft ihjäl en gris med störar och piggar och sånt. Och kapa av huvudet och satte på en stör. Som ett monument där. Och där samlas alla flugor. Och då kallar de den här Jack för Flugornas herre. Sen dyker det upp någonting som de kallar för odjur. Det är alltså en man som har hoppat från ett plan med fallskärm. Och omkommer i nedslaget. Men det fallskärmen fladdrar ju, så den här döingen, han rör ju på sig. Och det där tycker de jag är ett odjur helt enkelt. Och Nasse omkommer. Han ramlar ut för ett stup när han jagas av de här Jack och Hören och de som ansluter sig till dem. Men till slut blir de ju räddade. Så. För de, några som har sett att de har haft eldar. De hade försökt alltid ha eldar tända. Men det var inte så enkelt med de här små pojkarna. För de kunde ju bara leka och försvinna och hit och dit och sånt. Men den har filmats på Filippinerna. Filippinsk film. Så det är lite udda tycker jag. Men den är, håller fortfarande mycket bra. Så det var vi säger det. Flugornas herre, William Golding. 1985 gav Margaret Atwood, den kanadensiska författarinnan. Hon skrev då tjänarinnans berättelse som en rätt ruggig historia. Den går att se som tv-serie på HBO Nordic faktiskt. Titta på den där. Och den har, det har gjorts opera på den här boken och ballett och film, tv-serie och seriealbum, så den är väldigt spridd. Hon satt i Berlin och skrev den här. Och den här, det handlar alltså om landet Gilead, det är alltså Amerika, men där har religiösa fundamentalister tagit över. Och de går in på kongressen och skjuter ner alla ledamöter och presidenten och tar över helt. Och det, sen inför de mycket konstiga regler, eller ruggiga regler ska man väl säga. Bland annat är att flickor får inte äga någonting. Den här Jon som hon heter här, som är tjänarinnan, det är hon som berättar. Hon ska gå och köpa cigaretter en dag på väg till jobbet. Hon jobbar på ett bibliotek. Men då, det går inte att använda kort för henne, helt enkelt. Alla pengar hon har förts över på hennes man. Utan hans vetskap också. Och på jobbet det får hon sparken allihopa. Det tvingar de här regimen dem. Och sen, det här landet Gilead har katastrofalt låg nativitet. Det föds knappt några barn alls. Jon har en dotter ihop med sin man. Och de som då vet att de kan föda barn, då får de tjänstgöra som tjänarinnor i olika högre ståndshem. Där mannen då samlar folk med jämna mellanrum som jobbar där, och så läser han ur Bibeln, och sen så ska han göra barn med henne helt enkelt. Det funkar ju inte. Men så de är ett antal tjänarinnor som det kallas, som är i den här staden och får gå ut och handla och sköta. Och sen får de nya namn. De får inte behålla sina gamla namn heller. Och deras uppgift är alltså att föda barn helt enkelt. Vilket inte sker i det här fallet. Och det beror på att mannen inte är fertil helt enkelt. Så de har mycket konstigt. Det finns ett, mitt emot ett fängelse. Det är fängelsemuren, det hänger ju folk varje dag som man har avrättat. Så finns det bönemaskiner. Då kan man gå in och sen så trycka på någonting och så hoppar det ut en bön. Och när man har läst den stoppar man tillbaks papper, för att det är ont om papper också. Och sedan förstörs texten och så återanvänds det. I ett tidigare skede här så har Jon och hennes man ihop med dottern försökt att fly till Kanada, men det har misslyckats. Så det, efter det som hon blir tjänarinna då. Och han vet om inte var han är. Troligtvis har han tagit sig till Kanada och har en fristat där. De här, de tjänstgör hos, så att säga, de kallas för befälhavare. Inspiration för allt det här eländet är den iranska revolutionen 1979, det folk sa ifrån. Och den amerikanska kristna högern. Och jag tycker ju att man ser vissa likheter idag på olika sätt. Men det, den är fantastiskt bra och spännande bok där. Så den kan rekommenderas på alla sätt. Det är seriealbumet jag är lite nyfiken på, för jag är lite seriefrik också. Vi får väl se om det dyker upp någonstans. Det var alltså Margaret Atwood, tjänarinnans berättelse. Jaha, då avslutar vi här med en bok som kom ut 1949. Skrevs av George Orwell och den här heter 1984. Han skrev ju många dystopier. Djurfarmen är en som jag kan nämna. Han var ju journalist från början och sen blev han författare. Och han satte sig på en liten ö utanför Englands västkust och satt i en skrivarstuga där. Det som är mest känt från den här boken, den är alltså en satir kan man säga, på maktfullkomlighet med en ledare som ingen har sett. Men alla hålls i stramt hårt åt. Och härifrån kommer ju det här klassiska som Big Brother is watching you, storebror ser dig. Och här har han ju tagit lite från Bojo också med övervakning i hemmet med ögon och öra. Hon var ju lite föregångare med det här. Och ingenting fungerar ju i det här samhället. Rakbladen blir för slöa. Ginnen som de får till lunch, den är nästan odrickbar. Det är bara det mest elände. Och folk blir internerade för att de är tankeförbrytare. Så det är en totalitär regim som håller uppsikt på allting. Som säger att krig är fred. Frihet är slaveri. Okunnighet är styrka. Och det är ju tvärt emot hur samhällen bör vara. Han skrev ju den här också för att 49 som sagt, för att skrämma med öststaterna. Det är därifrån han har fått sin inspiration. Och det finns en replik här, en pojke som skriker: du är förrädare, skrek pojken. Du är krimtänkare. Du är en spion från Eurasien. Jag ska skjuta dig. Och det här Eurasien känner vi ju igen. Med vad heter han, Breivik som sköt. Han hade så kallat manifest. Det var väl mest svammer det där. Men det varnade Eurasien som är stora fienden. Och det skriver han alltså om här 1949. Och man får inte bli förälskad. Orgasm förbjudes. Det är allting så där. Det finns en rätt bra film på den här faktiskt. Men jag blev inte riktigt klok på den här boken ändå. Någonstans. Vad det är vet jag inte. Men jag får inte riktigt grepp på den. Men som sagt, man får se den som satiren och att det är mot öststaterna. Det är vad jag kan säga om George Orwells bok 1984.
Ni har hört Janne Nordin presentera ett antal så kallade dystopier. Framtidsutsikter som inte ser så ljusa ut skulle man väl kunna säga. Då ber jag att få tacka för att ni ville lyssna den här gången, så hörs vi lite senare. Hej då!